I'm not my father and I don't do surfing. I'm a cop. That's who I am. That's what I do. Om det. Vi är inte här för att diskutera katters ansiktsuttryck.
Nej, utan vi är här för att snacka film och skit.
Film och skit, ja!
Avsnitt yes. 5.
Ja.
Tiden går snabbt, satan.
Ja, men den gör det. Den gör det. Ja, alltså, det var över en månad sedan vi startade.
Ja, det och känns... att vi har hållit tempo alltså.
Det är, ja.
Det är någonting.
Jo, nej, det känns bra. Det känns bra faktiskt. Att vi håller det här tempot.
Mm. Jag heter Per.
Jag heter Alex fortfarande.
Ja. Ja. Nej, det är inte ofta vi klämmer in med presentering.
Nej, precis. Vi försöker ju göra en poäng nu av att presentera oss själva lite så att folk känner att åh, jo, men jag vet ju vilka de är. Den där Alex och den där Per. Ja. Dessa mensch. Så att, och vad skulle vi reviewa idag?
Det är Zero Dark 30.
Zero Dark.
Som vi såg i... tisdags.
Ja, precis.
Det är lördag idag. Så yes. Vi såg det tidigare i veckan.
Ja. Sant epos.
Ja. Alltså, hur kommer det sig att alla filmerna vi ser på senaste tiden är otroligt långa?
Jag vet inte.
Den här var ju 2 timmar och 35 minuter eller något sånt där.
Yep.
Och då blir biobiljetter liksom. Ja, pang! 115 spänn tror jag den här kostar.
Ja. Mm. Ja, och då var den så här, oh shit, det här var lite billigare. Det är för att den inte var i 3D.
Ja, han har blivit så skadad av biopriserna. Verkligen.
Ja.
Men det var ju någon som chartade konsumentprisindex mot biobiljettspriser. Och de har skjutit i höjden mycket snabbare.
Ja. Nej, det är inte...
KPI har.
Nej, det känns ju som att det verkligen har det. Jag kommer ihåg att jag läste en artikel där de gjorde argumentet att det var en demokratisk eller en utbildningsfråga att priserna är så extrema. Jämfört med allt annat. Ja, men deras poäng var att mannen på gatan, han kan inte gå på bio lika ofta helt enkelt. Mm. Och eftersom vi på många sätt får vår information genom film och tv och sånt, så blir det, men det blir ju en bildningsissue helt enkelt. För att inte all film är ju, vad heter det, Transformers 3 och sånt där. Så då var poängen att ja, men eftersom det är så dyrt så är det väldigt sällan att folk går på bio jämfört med hur det var förut.
Just det.
Då man kunde liksom, ja men den här artfilm, jag brukar inte kolla på artfilm men jag har hört bra grejer om den så varför inte?
Jo, bio var ju verkligen en större del av vardagen förut.
Ja, precis.
Jag ska släppa ut katten. Ut med dig. Okej. Topic är ju egentligen Zero Dark 30.
Ja, precis. Apropå bildning. Nåja. Hjälteskapande eller mytskapande får man väl nästan kalla det. Mer än någonting annat.
Och, alltså, det känns inte som den här filmen har några spoilers alls. För den handlar om jakten efter Bin Laden.
Ja, precis.
Så det är några CIA-typer som filmen följer.
Ja.
Som förhör folk och följer spår. Och vi vet ju hur det slutar för Mr. Bin Laden.
Precis, Senior Laden.
Ja.
Ja, nej, för att... ja, alltså... Han plockades ju, eller man ska säga. De hittade ju honom... maj var det? 2 maj 2011. Det är alltså inte särskilt länge sedan. För den här filmen gjordes ju 2012. Och kom ut, jag för mig, höst, tidig vinter.
Så att det är ju det är lite... Det känns lite konstigt för att det är current events.
Mm.
Det är inte historia, det här.
Nej. Och det märker man ju av i filmen. Mm. Tyvärr, skulle jag säga. Så jag kollade reviews på andra ställen, bland annat Rotten Tomatoes. Och man, den här har fått fantastiska reviews.
Ja, det förvånar mig inte alls. Nej. För att hon, Catherine Bigelow, har ganska högt anseende, särskilt ja. Efter Hurt Locker.
Ja, precis.
Hon har lyckats komma ifrån Point Break.
Ja, var hon som gjorde Point Break?
Ja.
Oh, man. Man, how the mighty have fallen. Nej, Point Break, det var länge sedan jag såg den. Men var inte hela poängen att de typ luftsurfade ner och skulle sno grejer.
Precis, det var bankrånargäng som också var surfare.
Ja.
Det var så de pitchade filmen till Dex Securus antagligen.
Ja. Just imagine surfing.
Starring Kurt Russell och what's his face?
Var det Keanu Reeves?
Keanu Reeves, precis. Oh. Han var snuten. Oh. Han skulle infiltrera det här surfargänget.
I'm not my father and I don't do surfing. I'm a cop. That's what I am. That's what I do. Herregud.
Alltså, hon började sin karriär med basically B-filmer. Ju. Jag för mig, filmen hon gjorde innan Point Break också var en sån där liksom. Ha! Kolla in den där! Kommer inte ihåg vilken det var. Men...
Alltså, jag måste kolla upp hennes...
Sen så gjorde hon ju Hurt Locker och då blev hon en gudinna i filmscenen.
Precis.
Och jag tycker att det är en film som har mycket mer cred än vad den förtjänar. För att det är verkligen inte en perfekt film.
Nej, det är det inte. Däremot så jag tyckte om den.
Ja, jag tycker det var en trevlig film, helt klart.
Det var intressant take på det där. Vad ska man säga, nästan the addictive sense av det här med krig, vad det gör. Att när du är fast så är det that's your rush, that's your high. Liksom. Mm. Det är svårt att komma tillbaka till ett normalt liv.
Jag tycker den filmen inte lyckades så... Alltså, den lyckades ganska väl i att balansera spänning och downtime. Men det var några ställen i filmen där det var tension-scener liksom, som inte kändes tense alls. Ja. För att det var för mycket. Det var unrelenting med att nu ska det vara spänning igen. Ja, nu är det spänning igen.
Ja, precis.
Men den var väldigt snygg. Hon... Hur kom den till, Katin? Hon har blivit bra på... tension. Och eller det är väl hennes grej. Det var många sådana scener i Zero Dark Thirty också. Men hon gör snygga filmer. De ser bra ut. Det är bra ljud.
Ja. Bild och, nej, det lyckades
de ger väldigt verkligen intryck av
det. Ja. Men det var alltså just Zero Dark. Det var snyggt, men det var också väldigt väldigt kallt. Överhuvudtaget, i berättandet och just när vår protagonist, vi vet ingenting om henne, vi vet inte varför vi ska roota för henne, förutom att men hon är CIA-agent som ska plocka Bin Laden, men vi vet ingenting om henne.
Nej, hon har inte mycket personlighet alls, faktiskt. Liksom förutom att hon är en superwoman, som lever för jobbet och har alltid rätt.
Ja.
Någonting som jag har sagt nu några gånger om den här filmen är att det är en av de våldsammaste filmerna jag har sett utan faktiskt mycket våld i.
Jo.
Den har en otroligt våldsam och kall attityd.
Speciellt för den typen av film den utger sig för att vara.
Filmen dryper liksom av violent intent.
Ja.
Och inte riktigt på ett bra sätt. Man kan ju ta början av filmen. Det första man ser i filmen är svart skärm och lite ljudklipp från 9/11. Och sen direkt efter det så är det torture!
Ja, precis.
Torture dags!
Ja, men och det är just väldigt sådär, men ni kommer ju ihåg 9/11. Så nu är allt okej. Nu får du göra glatta. Precis.
Ja, och filmen
precis
tar,
vad vi vill.
Filmen tar den ställningen.
Yep.
I dess anslag med en tortyrscen där också vår huvudperson, jag kommer inte ihåg vad hon hette.
Jag vill säga Agent Smith. Men det var inte Agent Smith.
Nej.
Vad hette hon i den här filmen?
Skitsamma. Vår protagonist.
Ja.
Hon... fresh out of school och har fått det här CIA-jobbet och hamnar under en kille som tortyrexpert eller något sånt där.
Ja.
Det han gör är att leder utredningen för att hitta Bin Laden och, ja, och andra terrorister och så vidare.
Precis, location.
Men i den här filmen så innebär det alltid att antingen muta eller tortera brown people tills de ja, spill their beans.
Ja, och det är verkligen till they spill their beans.
Mm.
Alltid, ja. Nej, det är mycket med det där. Och sen senare när de liksom, ja men de är såna, men de är lite quirky, men they get the job done. Mm. För han har sina favoritapor som han tycker om i, ja, någon scen där. Och så, herregud.
Ja. Nej, så det är liksom anslaget av filmen. Och den tar utan tvekan ställningen att det här är rättfärdigat och ger resultat.
Ja, för det ger resultat. Det, ja, det är liksom straight up. Det är aldrig någon fråga om torterandet är rätt väg att gå eller mm, inte. Jag tror att de gör liksom en nick åt det, men med det klassiska, ja men vi måste göra det politiskt korrekta med då underförstått att politiskt korrekt är inte korrekt på riktigt,
mm,
utan det är bara sånt man gör för att folk gör oväsen, ja, när vi gör det som egentligen är rätt.
Med i tortyrfrågan så senare i filmen så är det en scen där det är någon sån där CIA-typ som gnäller över att man, back in the good old days så fick vi använda enhanced interrogation techniques.
Mm.
Och om vi fick göra det nu i den här situationen som är många år efter i filmen då, liksom det, säg 2010 eller något sånt där.
Ja.
Medan början av filmen är 2002.
Ja.
Om vi bara fick använda våra gamla goda metoder, då skulle vi haft den här frågan löst för länge sedan. Men nu måste vi försöka, du vet, jaga runt i staden och triangulera mobilsignaler och bla 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 bla. God damn it, säger karaktärerna.
Mm.
Jag paraphrasar här ju förstås. Ja. Men...
Jo, men de tar ju den ställningen.
Ja.
Jag menar, han som i anslaget leder operationen, det vill säga tortyren och hela den biten. Mm. Han säger det att, ja men tortera på, men nu när alltså, de politiska vindarna har börjat vända, det vill säga när Obama hoppar in i ledarstolen helt enkelt.
Mm.
Så nu när vindarna har börjat vända, så se till att inte vara den som sist står med spaden i händerna så att säga.
Ja.
Och det antyder att, ja men det är lugnt att tortera på, bara inte du är den som sist är där och blir the scapegoat så att säga.
I den scenen så nämndes ju också Abu Ghraib och Gitmo och så vidare. Och det kändes som attityden där var att felet var att they were found out.
Ja, precis.
Inte vad som för sig gick i de här platserna.
Det är väldigt tydligt. Och de säger det om och om igen. Så att, ja, men vi skulle ju kunna hitta den här typen om ni hade låtit oss fortsätta och Gitmoa omkring.
Mm.
But no, nu måste vi göra så här. Jävla politiker, liksom. Så det är väldigt påtagligt.
Ja. Det är väldigt svårt att prata om den här filmen och koppla bort det politiska i den.
Ja.
Det är en väldigt politisk film egentligen också. Precis som 24 är en väldigt politisk tv-serie.
Ja, med den skillnaden att 24 så vet vi att det är fiction som man kan alltid koppla bort och liksom, ja, men det är bara liksom, det är action för helvete. Ja. Det här är inte äkta. Men ärligt talat, det enda jag saknade i den här var Jack Bauer.
Ja.
Det kändes inte som att jag hade inte ens ryckt i ögonbrynen om han hade kommit in där helt oironiskt och torterat på lite grann.
Ja, för faktiskt, karaktären i den här filmen, och det är bara amerikanska karaktärer basically, de är ju supermänniskor precis som Jack Bauer.
Ja, väldigt, väldigt. Och jag tänkte...
Vår huvudpersons kvinna liksom, hon lever för jobbet och har alltid rätt i sina assertions.
Ja.
Och så folk som står emot henne, de liksom har fel eller är veka eller något sånt där.
Ja.
Och detsamma gäller hennes mentor.
Ja.
Som är The Torture Master från början. Jag menar, han också, du vet, han har rätt attityd hela tiden och så vidare.
Ja.
Ja, apropå han förresten. Han får ju nog av torterandet, ja. Tydligen. Det är en liten scen där han liksom, jag ska ta dra mig tillbaka till kontorsjobb.
Ja, precis. Jag har sett för många nakna män. Jag vill hem.
Ja, och det kanske var en brist i the performance av skådisen där, men det kändes inte riktigt så att han kände äkta ångest över vad han gjorde.
Nej.
Varje dag.
Nej, vi fick ju aldrig se att det var någon tvekan.
Nej.
Det kändes som varje gång han pratade med de här, han torterade och liksom sa, jag vill inte göra det här egentligen, men det gör mig ingen val. Men det kändes inte som det fanns en uns av sanning i det påstående, utan det kändes som att han körde bara på. Liksom.
Men det var en cool detalj som jag tänkte på senare i veckan här. Och det är att den karaktären, huvudpersonens mentor, han var väldigt hårig.
Ja.
Han har liksom stort lockigt skägg och hår som står åt alla håll. Men sen efter att han tog kontorsjobbet, då är han liksom tunnhårig.
Och
liksom
och väldigt städad och inget skägg, utan renrakad.
Ja, och det är en scen senare i filmen där det är tydligt att han har blivit politicized. Liksom.
Ja, precis.
Han har inte den där säkerheten som han hade förr i tiden. Och men det är lite så här symbolisk detalj ändå som jag inte tror var en slump med att du vet, klippa bort hans hår, för hår symboliserar ju liksom virility and shit.
Ja, det är ju väldigt strength. Typiskt, väldigt typiskt i film. Det brukar ju alltid vara liksom på eller av med skägg, men av med skägg brukar ju alltid vara att karaktären är säker nu. Det brukar vara standard. Men just hans tunnhårighet, han blir ju definitivt mer standard politiker, och politiker i den meningen att de förstör deras uppdrag genom att ställa frågor de inte borde ställa.
Men till och med politikerna i den här filmen, som ibland är emot vår huvudpersons hjältinna. Även de framställs som hjältar.
Mm.
Alla i den här filmen är hjältar.
Ja.
Förutom the brown opponents.
Ja, precis.
The brown menace.
Men det är verkligen the brown menace. För att de blir aldrig motiverade som karaktärer eller som människor. Varför har de gått den väg de har gått? Nej, jag vet inte. Antingen går de och mutar bort för att de är giriga bastards som vill ha pengar. Eller så får man tortera upp dem för att de förstår inte rättvisa och frihet.
De har poor moral character, alla motståndarna i den här filmen.
Det är inte ett nyanserat
skildrande där.
Och problemet just med att den här filmen ligger så pass nära de faktiska händelserna är ju, som CIA-direktören Leon Panetta, när han kommer in, spelad av James Gandolfini. Mm. Alltså, han borde ju vara nästan vilken politiker som helst, och han har inte direkt det bästa anseendet. Men han framstår ju som en riktig sån här mannen på berget hjältekaraktär. Som, han har en hård yta, men han fattar vad som är grejen. För de har ju någon scen där de har intervjuat henne och några andra angående men hur stor är sannolikheten att Bin Laden är där du tror att han är, och ditten och datten.
Och det är när filmen börjar närma sig sin final, när frågan är han i the compound som de hoppade på och hittade honom i senare, eller inte?
Precis.
För att de var faktiskt inte helt säkra på det.
Nej, och för de har ju ingen visual confirmation alls, utan men där, och så senare efter att de är färdiga, så drar ju han iväg och ska in i någon hiss med någon snubbe. Mm. Och så säger snubben där såhär, men fan, hon den här tjejen, hon är ju rätt smart. Vi är alla smarta.
Ja.
Typ en sån där hjälte.
Och även fast politikerna framställs, bastard, liksom. Politikerna framställs som mindre säkra i sitt handlande.
Ja.
Men det motiverar dem med att alla är superrationella och grejer. Och det är också en sån där hjältegrej. Det är möjligt att de tar den vägen just för att det är current events. Jag menar, Leon Panetta var väl i nyheterna nyligen.
Ja.
Liksom, jag hade gjort någonting. Så om de skildras för negativt så kan det ju bli slander.
Ja, precis. Det kan du ju höra. Mm. Men det kändes som att överhuvudtaget genom hela filmens gång, så det är så pass nära och det är en så pass traumatisk, vad ska man säga, era eller epok för events i USAs historia, att allting, det blir verkligen de här silkeshandskarna på. Allting är heligt. Allt måste med. Mm. Allt måste liksom göras på ett snyggt sätt.
Och på det viset, det är väldigt romantiskt skildrande på det. I hur alla är såna jävla hjältar och aldrig gör något fel.
Ja.
Och jag menar, vår hjältinna det framställs som att vara säker på sin sak är a virtue in itself, liksom.
Men det är det ju verkligen. Mm. Att hon... Vi får aldrig uppleva att hon undrar om det hon gör är rätt.
Nej.
Aldrig någonsin. Nej. Dels om hon har rätt i intel, som är förstås mindre intressant, men dels om hon upplever att målen verkligen, eller bättre, medlen helgar ändamålet. Vi får aldrig någon tvivel från hennes sida.
Och det är några scener också där hon ser liksom, jag tror hon får fråga för någonting, vad vill du göra när du hittar bin Laden? Och hon säger bara, jag vill döda honom.
Ja.
Ja, han måste dö. Och det är nästan lite sådär, movie, do you realize the irony here? Och, liksom att det här ska inte vara någonting beundransvärt att bara vilja döda bin Laden.
Nej, precis.
Det ska inte vara ett liksom ett bra mål.
Nej, det känns som en del av den där politiska aspekten att hade de låtit den här filmen skapas sig 10 år senare så skulle de kunna tagit den stance man hoppas att någon skulle ta, och det är att I want him brought to justice for all the crimes he's committed.
Precis.
Just att han ska dras in för rättvisan, inte men jag ska skjuta honom i en mörk gränd.
Ja, så. Men eftersom han blev skjuten i en mörk gränd väldigt nyligen,
ja,
så behöver det vara det rättfärdiga målet. Precis. För liksom utredningen.
Ja.
Så den här filmen, den är too soon.
Ja. Too soon. Det känns verkligen att den är på tok för tidigt i när den kom, helt enkelt. För det känns som när de går in i the compound där i Abara Bad och letar runt efter honom. Där känns det verkligen som att de har tagit sekund för sekund.
Ja.
För att, och de nämner det i början av filmen att den är baserad på live accounts. Då, att de har väl intervjuat dem, de fick intervjua. Eller mer sannolikt läst classified materials med typ allting blacked out. I en kombination där liksom. Och för det känns, det är ju någon sekvens där de säger, men det är 4 minuter kvar tills helikoptern kommer som ska hämta oss.
Mm.
Och så tar det verkligen 4 minuter.
När de stormar the compound i filmens klimax, antar jag. Jag har svårt att kalla det för att det inte är direkt spännande.
Nej.
Nej. Så det är väldigt filmed in real time.
Mm.
24 style.
Ja, med skillnaden att Jack Bauer är Jack Bauer. Ja. Det här är inte Jack Bauer.
Och det pratade vi ju om efter också, där med att skeendet i stormandet av the compound är säkert korrekt in i minsta detalj i hur det flowed och events var.
Ja.
Men det funkar inte riktigt för film.
Nej.
Ett exempel på det är att de skjuter de flera gånger efteråt också.
Mm.
De skjuter ner en kille, ja, så ligger han på marken, och så skjuter de typ 2 gånger i hjärtat sen efter.
Ja, precis. Ja,
och om soldater har uppdraget att döda, så maker ju det mycket sens, för att vem vet hur väl man träffar och hur du träffar det. Du vet, säkerställa your kill.
Ja.
Men i filmen så ser det bara ut som de är douchebags.
Ja,
men det ser ut som vindictive assholery när de liksom skjuter flera gånger. Det ser verkligen ut som de är på hämndtåg där.
Ja, nej, men det gör det verkligen.
Och det är ett exempel på någonting som i korrektheten inte funkar för film.
Nej. Nej, det är jättekonstigt där. Men det är verkligen överhuvudtaget, apropå det här med hjälteskapande och sånt. Soundtracket, jag vet inte vem som var kompositör för den här filmen, men så det låter som att jag sitter och kollar på Batman.
Ja, jag vet vad du menar.
Alltså det var alltid Batman, is that you? Nej, det är en helikopter som ska ner och döda bin Laden liksom. Men det var väldigt Batman, the soundtrack.
Ja. Soundtracket, det användes på lite underligt vis också. Det var nästan mest för transition-scener, inte i scenerna i sig.
Nej, utan det var, Jo, men precis. När de skulle iväg för att plocka Bin Laden då. Mm. Då var det ju väldigt mycket Batman på grejen.
Ja, när helikoptrarna lyfter ifrån basen liksom. Ja. Det är verkligen ett försök för att piska upp spänning.
Mm. Men det är verkligen bra exempel på så. Men är det verkligen det här vi är ute efter? För vi vet ju att Batman är ju melodrama.
Mm.
Alltså det är... Han är ju the good guy. Det finns ju inget snack om den saken. Mm. Från något håll överhuvudtaget. Det finns ingenting som är moraliskt tvivelaktigt med Batman-karaktären i Batman-universumet.
Mm.
Han är en power fantasy for kids som alltid gör the right thing.
Mm.
Därför så får han ett musiktema som är helt otvivelaktigt. Vi vet ju att han kommer in för att dela ut rättvisa.
Mm. Heroisk musik liksom.
Och därför känns det konstigt när det här som faktiskt hände... Och en grupp agenter ska hoppa in det här och får Batman-musiken.
Precis, och det är ett lönnmordsuppdrag i ett annat land.
Ja, precis.
De åker ju till Pakistan utan att kolla med Pakistan.
Ja, precis.
För ett lönnmordsuppdrag.
Ja.
Är det verkligen hjältedåd?
Nej, det är verkligen sådär. Så att de försöker verkligen... Och vi vet ju att musik kan styra känslor. Så det känns ju som att man där då ska men följa med på the ride och känna också att men de gör the right thing. Du hör ju att de gör the right thing.
Ja. Filmen försöker vara manipulativ.
Mm.
Men den faller ganska platt och filmen allmänt lämnar ganska dålig eftersmak.
Ja, nej, det tyckte jag. Och jag menar, utöver hur den filmades. Det kändes som att även om jag inte hade känt till händelseförloppet från början till slut så... Det är inte en spännande film att se på.
Nej.
De sitter i rum och pratar men utan energi och vi vet inte. Det enda vi vet är att de ska ta Bin Laden, men det känns som att filmskaparna har räknat på att det i sig räcker för oss.
Mm.
Att vi behöver inte veta vilka de här människorna är. Allt vi behöver veta är att de ska ta Bin Laden och det är inte tillräckligt för mig.
Nej.
Jag vill också veta vem är okej, han ska ta Bin Laden, men vem är den här människan som ska ta Bin Laden? Vad får de att vilja göra det specifikt? Det vet vi inte.
Och sen att det är så ensidigt skildrande av konflikten mellan USA och terrorismen också.
Ja, precis.
En till sån där sak är att filmen försöker lägga upp det som att det är Bin Laden som drar i trådarna för alla terrordåden som händer under filmens gång.
Ja,
för
det gör de märkligt.
Det är några dåd som händer under filmen som händer. Du vet, London och sen
London, är det ett hotell i
Pakistan.
Precis.
Och en militärbas som en självmordsbombare lyckas komma in i också. Och där är till filmen tar ställning att det är Bin Laden som pull the strings.
Jo, men han
är ju... the puppet master.
Ja, han är ju jokern helt enkelt. Mm. To our team Batman. Ja. Så att det...
Men det enda vi får se av Mr. Bin, det är lite Flash när han springer någonstans och blir skjuten.
Ja, precis. He'd been laid out, as it were.
Mm.
Ja, nej, och jag kommer tänka på det också. Att de nämner ju Obama där i förbifarten som en anledning till att saker nu blir jobbigare för de som vill göra the right thing, helt enkelt. Han nämns ju förbifarten där som säger men han är en sån där som måste ha massa information och grejer. Mm. Så det här kommer att försvåra för oss. Bara, va? Okej. Okay. Så, det är väldigt intressant. Att den tar ställning. Men vi borde låta agenter göra sin agentgrej.
Ja.
Helt enkelt.
CIA borde få härja hämningslöst överallt.
Ja, precis. För de gör
som på den gamla goda tiden när vi kunde topple Banana Republic and shit.
Ja, för det löste sig ju alltid så bra. Vem klagar på Iran? Och i och för sig var inte det en bananrepublik. Nej. Men ja, nej. Herregud. Så att, nej, jag vet inte vad man ska säga om det. Det finns, vad ska man ta med sig ur den här filmen, liksom? Som kan räknas som positivt. Mm. Det har jag ingen aning. För det känns...
Det var ju, som sagt, 2 timmar och 35 minuter.
Mm.
Den spenderade mycket längre tid än vad det behövde för sin sak.
Jag tycker filmen bara passar som en... Ska man säga... en liksom framtidsbarometer för den skräck USA kände då.
Mm.
Det känns som att... Skapar man en sån här film oironiskt... 10 år efter 9/11 så får man en känsla för att hur pass traumatiskt det måste ha varit för USA som samhälle, helt enkelt. annat än det kan jag inte ta med mig från den här filmen.
Den är verkligen en spegel av sin tid.
Mm.
Precis som 24.
Ja.
Nej, men den här har fan mycket gemensamt med 24. Aha. Förutom det att 24 har actual tension.
Ja, förutom att den har Jack Bauer. Mr. President! Mr. President! Men Jack Bauer är awesome, för de som har skapat den vet att det är inte hållbart att springa runt och tortera allt och alla överallt och grejer. Jag tror att de filmskaparna förstår vad de håller på med. In fact, 24 är ju jättepopulär i The Middle East.
Ja, jag har hört det också.
För att jag tror att de fattar the irony, helt enkelt.
Oh, jag kom på en positiv grej med filmen.
Mm.
Fares.
Oj, ja. Ah.
Han var jävligt sympatisk. Han har en mindre roll. Han är någon slags CIA-dude också.
Mm.
Och i egenskap av tolk oftast.
Ja,
men han är med på missions och grejer också.
Jo, han är ju med i det här slutgiltiga uppdraget där i Abbottom.
Han är väl den enda karaktären i filmen som ser mänsklig ut. Ja. Alla andra är ju bara, du vet, heroiska, omänskliga figurer.
Ja.
Han har ett face som ändå uttrycker någonting mer.
Jo, precis. Han bjuder ju ändå på lite osäkerhet, eller vad man ska säga. Liksom att han ser ut att tänka.
Ja. Helt enkelt. Och verkligen ett exempel på hur mycket som kan komma ifrån lite.
Mm.
För han är inte med mycket i filmen.
Nej, men
han är definitivt en karaktär som man liksom... Oh, that guy! Nu är that guy där igen!
Ja, men, och det är ju det som saknas i den här filmen. Vi vill inte ha de här robotarna som går runt och håller på. I am the hero! Ja.
Och det behövs inte mycket för att göra folk mänskliga.
Nej.
Det behövs inte en infodump om att... Oh, nej! Jag har ingen pojkvän.
Nej, precis. Mitt jobb är min pojkvän. Nej, så det är sant. Men det är... Alltså, spara hjältarna för hjältefilmer, liksom.
Mm.
Den här försöker ju på något sätt vara en true account av det som hände. Och då känns det så opassande att ha såna här plast- och pappfigurer som går runt, helt enkelt. Så att, nej.
Nej, precis. I ett försök att vara en korrekt account så blev det en extremt romantisk och mörk och våldsam account istället.
Ja, precis.
Som tar tvivelaktiga politiska ställningar.
Ja, och jag menar, går man in på valfri Rotten Tomato Review så förstår man att det här är världens bästa film någonsin, men jag håller inte med.
Nej.
Jag håller inte med.
Shit, är vi färdiga med filmen då?
Ja. Helt enkelt, hur 24 istället, det är ett bättre val. Det känns som ett charmigare account, mycket mer värme och sånt, så att nej, jag kan inte rekommendera det. Vi är färdiga med den här.
Too soon.
Ja, yeah. Zero too Dark, soon. Too soon. Och vi vet fortfarande inte vad Zero Dark 30 står för heller.
Nej.
Om det kanske var just att teamet kallades det eller någonting, men det framgår inte under filmens gång.
Nej, jag har inte hört frasen förut heller.
Nej. Men det är väl någon fancy military something rather. I don't know, but I get it.
Så tror du ringer upp för America segment?
Let's take a look see ducksy. America. America.
America, 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 America. No, I was just thinking that to talk today about like how people's perspective is very much altered by Hollywood, especially here in Sweden, that everyone, depending on who they are, assumes my life is very much like Sex in the City or some like high school TV drama comedy, whatever.
Like Smallville.
Yes, yeah, you can kind of learn a lot about a person depending on what they compare your life to, and everything. And it's been kind of interesting to explain to people that
your life is not like 24.
Life is not like 24. Well, but like, I mean, especially with girls, I think girls hold on to that idea of like having the perfect American, like, you know, the Sex and the City, Hills. The clothes, and the Beverly Hills, the Gossip Girl, the clothes, the drama, the boys, you know, constantly. It's like, I grew up in a town where there's more like cows and people, you know, like I didn't really have that scene.
Mm-hmm.
You know, people still wear overalls and mustaches are very much in style.
What?
Yeah, like when I was back this past summer, I was surprised. All the men have mustaches. And they look very manly. Like, it looks right. Here it would look just, like, horrible, like, on a Swedish, like, Stockholm guy with his skinny jeans and, like, his iron t-shirt. And they're you know, they have their, like, baggy jeans that have mud on them. And they're in their pickup truck and got mustache. And, yeah, it looks good, though. It looks good. In the right setting, it looks good.
I see a guy popping a wheelie, like, yeah!
In a pickup truck?
Yeah. He's ambitious.
Wow. Okay.
Yeah.
All right. That's all. Insert joke here.
Well, yeah, do that.
I don't have a joke. I just had an insert joke. That's all I have. Oh, okay. I don't have an actual joke.
Yeah. So, that reminds me of Jonas. What did he think about America?
I think he was too young to have those ideas. Okay. And also we couldn't speak the same language.
Yeah.
But it was very much, you know, like other family members. Like I said, it's mostly like the females, you know, going shopping every week and going to the club every week and having cosmopolitans constantly. It's like,
yeah.
We have one pub in our town and it's full of old people. And there's, like, large dried fish hanging up on the wall and little plaques explaining who caught the fish. States. The
States. States. Kapten Erdin. Kapten Erdin.
Oh, man, classic.
Hot baby. Hot baby.
Shit. Var det före eller efter 9/11? Jag tror att det var före.
Ja, jag för mig att det var före.
Ja, det var ju typ en av de första flashen man gjorde, det som.
Ja, men det var den och var det inte någon om någon hiss också?
Oh, jag minns inte.
Någonting med en hiss. Ja, det är inte jätteviktigt. det är inte så... So crisis.
So, second half of the show.
Jack Bauer is awesome.
Tänkte vi prata om post 9/11 krigsfilmer och sånt där.
det låter så tungt.
Ja. Låt
mig bara vaska fram min monokel först. Och så här Rupert. Page 9/11 dramatic film and war genre.
Och vi kommer ju självklart missa massa relevant, men hej, vem bryr sig?
Ja, inte jag.
The second half of the show.
Precis, det här det är nu vi free-flowar. Vi har en flagpole att rikta oss mot, men sen så flyger man dit man gör, liksom. Inte mer med det.
Vad var den första filmen som kom efter 9/11 som tangerade till War on Terror eller liknande?
Oj. Det där är en jättebra fråga. Ja.
Eller var vi fortfarande fast i andra världskrigs romantiken då?
Jag för mig det.
Ja.
Men det känns alltså någonstans... Den som kommer poppar upp rakt upp och ner som post 9/11 och som utspelar sig i Irak är ju, vad heter det, Jarhead.
Mm.
Men den är, vad är det, 2005 kanske?
Ja.
Så det är ju ganska sent.
Det kanske var så att det fortfarande... red en andra världskrigsvåg för att, alltså, jag ser lite som att du vet, efter Berlinmuren vi har ingen fiende längre och så vidare, då kom lite av den här andra världskrigsvågen ifrån det. Men Rädda meningen Ryan, den var väl före 9/11?
Det har jag för mig. Det vill jag påstå.
Jag vill tro det i alla fall.
Jag ska se om jag kan teknologi upp den samtidigt här. Men jag vill påstå det.
Och efter det så kom det ju en hel hög filmer och Band of Brothers tv-serien också.
Och The Pacific.
Ja, Pacific är ju hyfsat nu, nyligen. Men Band of Brothers är väl någonstans där 2004-2005 något.
2000, så ditt filter helt enkelt.
Så direkt efter 9/11 så kanske det fortfarande var too soon. We don't talk about this. Go America med våran vanliga narrativ om andra världskriget.
Ja, för jag för mig att men definitivt We Don't Talk About This var ju bland de stora grejerna. För jag kommer ihåg Spindelmannen-filmen, den här första med Tobey Maguire, med den bara hette The Spider-Man.
Jag tror det.
Den släpptes ju samma år, men 9/11 inträffade innan filmen släpptes.
Mm.
Och de hade ju en trailer där han skuttar runt lite i stan. Och sen så påsar han för mig ursprungligen antingen på World Trade Center eller på ett sådant sätt att när kameran pannar runt så ser man The Trade Center i bakgrunden. Och den CGI-ade de ju bort, helt enkelt.
Så att det var känsligt värre.
Mm. Så där var det definitivt... definitivt en sån grej.
Det är en intressant grej. Du vet jordbävningen i Japan här om året.
Ja, just det.
Tsunamin.
Ja.
Det är också, det pratar man inte om.
Det är ju så pass.
Ja, det är, inga filmer, inga tv-serier nämnde det alls. Det är som om det aldrig har hänt.
Aha.
Och du vet Patrik.
Mm.
Han kommenterade till mig i chatten när han helt plötsligt satte på en referens till det här. Det var någon något sån där J-drama som han såg. Och han liksom, Per, what the hell? De nämnde tsunamin där.
Ah.
Jag har aldrig hört om det. Och det var verkligen bara in passing.
Ah.
Så att det var fortfarande på nivån att we don't talk about this.
Ja, precis. Mm. Och ja, det är klart, det var ju... Så det kanske är ett samma timespan som passar där också.
Det var intressant. Så... När jag var där förra året så... det var en av de där frågorna som jag inte kunde låta bli att ställa helt enkelt att... Ja, vad var du när det hände?
Och ja, såklart.
Vad var du för lov events och så vidare?
Precis. Det känns ju som en given. Ja, Saving Private Ryan var 98.
Yep.
Så att det var pre
9/11. Det var när som mest behövde piskas upp The American Adventure.
Ja.
War narrative.
Ja, och jag menar, Air Force One är ju typ 95. Så att det var när de kunde ha på guldglasögon eller... rosa skimmer och hela den biten.
Mm.
Den filmen är ju ett bra exempel på pre-9/11.
Ja, alltså post-Berlin och pre-9/11. Ja,
alltså den har ju helt annan liksom, skimmer än vad filmerna har nu. Alltså det är ju Jack Bauer oironiskt.
Ja, helt enkelt. Jack Bauer blev president och sen försökte några dårar kapa hans plan.
Ja, ja, men det är ju verkligen det.
Ja.
Så det är en helt, helt annan grej. Så det är ganska intressant.
Get off my plane.
You don't tell Gary Oldman to go nowhere.
Shit, man kanske borde behöva göra återbesök till inte direkt actionfilm, men krigsfilm från 90-talet.
Ja.
För att få en spegel av tiden. Respekt av det.
Jo, just Saving Private Ryan. Senast jag såg den var ju The Before Times.
Mm.
Så den skulle kunna vara värd ett besök till. Men överhuvudtaget kanske sådana som är mindre kända än just Saving Private Ryan.
En av mina favoritfilmer när det gäller andra världskriget, det är When Trumpets Fade.
Den känner jag inte igen.
Det är samma kille som gjorde Hamburger Hill, som är Vietnamfilm. Om du känner till den.
Ja, den känner jag till. Okej, okay. Ja, men då låter det som att det är alltså, äkta film.
Ja, och det är en sån där proper, du vet, the army is just fucking up and doesn't know what the hell, och massor med folk dör, och du vet, jag skulle inte säga en pacifist film utan, du vet, antikrig-tema, för att det the madness of war.
Precis. Ja, jag ser, och det känns ju som att det är ett tema som har börjat komma in nu här mot, vad ska vi säga?
Ja, senaste par nu, åren eller?
Ja, precis. Ja. Så det börjar ju komma in, de här eller The Madness of War. Ja. Att nu vågar de ju lägga filmerna i Afghanistan och Irak, helt enkelt.
Mm.
Att, ja, det är ju bara Zero Dark Thirty som rubbar den grejen. För här är ju War is Awesome.
Ja.
Men... annars.
På sätt och vis så var ju faktiskt Hurt Locker också War is Awesome.
Ja.
För trots att de karaktärerna som blir addicted av the tension där, det ser ju inte nödvändigtvis som någonting supernegativt. Kanske.
Nej.
De har en token-scen när han är med sin familj, har för mig.
Ja, men det känns som att familjen är at fault. Alltså att det är inte, vad ska vi säga, det sanna läget. Familj är bara en sån där illusion, utan han måste dra ut och, du vet, protect these liberties. Du fattar inte. Jag måste göra det viktiga så att du kan vara hemma och laga mat, liksom.
Jarhead gillar det.
Ja.
Den hade otroligt snyggt foto ibland. Och jag gillar deras tema också. För att det kändes som ett väldigt modern soldat-tema.
Mm.
I du vet, ja, temat är frustration över att de inte får göra någonting som soldater. Och det tension över att ja, saker kan ju hända när som helst förstås, men att de är där ute och får inte göra någonting.
Nej, precis. Men och jag kollade upp, jo, vad heter den? Jag snackade om den förut. Den ena filmen var ju Brothers, som är tydligen baserad på en dansk film.
Ja.
Och det är, vad heter det, Tobey Maguire och Jake Gyllenhaal.
Mm.
Och den, det är också en sån där Madness of War, eller The Post-Madness of War i alla fall.
Ja, och den är satt i nutid, eller?
Ja, den är i nutid, för att han, Tobey Maguire spelar en karaktär som han är, du vet, the perfect son. Mm. Eller han har försökt göra sig till den perfekta sonen genom att alltid, du vet, följa i farsans fotspår och dra ut i armén och bli en äkta krigare, du vet, och hela den där biten. Så som på TV lite grann. Och så han drar till Afghanistan och det händer ju massor med grejer för honom där som han inte alls mår bra av. Och sen kommer han tillbaka och försöker hålla någon form av liv liksom. Ja,
men han är fet PTSD-ad.
Ja, precis. Mm. Och samtidigt som han är borta där så tar hans brorsa, Jake Gyllenhaal, tar hand om hans familj då, frun och barnen då. Men när han... Jo, de tror att han har blivit killed in action, helt enkelt.
Han blir missed.
Ja, precis.
Det är typ missed dead eller något sånt där.
De RPG-er, typ talibaner, skjuter ner deras skepp, eller vad heter det, helikopter. Som men han dör inte, utan han blir tillfångatagen med en annan kille. Och de eventsen som transpirar där under hans capture, det är det som maximum PTSD-ar honom, helt enkelt. Men de tror ju hemma att han är död, så brorsan tar hand om hans fru och barn, helt enkelt, under tiden.
Och blir de romantically entangled också?
Nej, de blir bara nästan romantically entangled. Men de entanglar inte. Men de får ju reda på sen att han har överlevt och han kommer tillbaka hem. Och då på grund av sin PTSD bland annat så börjar han tro att de är romantically entangled. Och det ironiskt nog förstör hans förhållande till familjen och frugan. Men det är en jättebra sån där, vad heter det, vad ska jag säga, oskärmig look på just soldaten som kommer hem grejen. Den tar verkligen inte ställning att hans karaktär var hjälte på något sätt alls, utan tvärtom, det har verkligen förstört hans liv. Och hans farsa, som också var, vad heter det, aktiv i armén, jag tror han blev sergeant eller sånt i antingen Korea eller Vietnamkriget. Han säger det också till och med att, du vet, det finns ju den här bilden om mig att jag är så, men jag vet vad som händer där ute, som du behöver snacka, som jag finns här. För att även farsan säger det, det där med glory och sånt, it's not real, utan det som händer där ute, it messes you up. Så den filmen är en riktigt bra take på det.
Ja.
Och jag har för mig att den var 2007 kanske, den filmen var 2007.
Det låter som en film som jag vill se. Verkligen.
Ja, den är sevärd. Och sen är det just, jag minns att det snackades om att Jake Gyllenhaal skulle ta över som Spindelmannen från Tobey Maguire. Just för att, oh, men they kind of look alike. They look like they could be brothers. och så kommer den här filmen liksom, brothers. Så det kändes ju passande. Jag kollade upp nu filmer som är post 9/11. Och jag är inte säker på om de här är det. Men Enemy at the Gates är från 2001.
Ja, men det är en europeisk film.
Är det en europeisk film? Ja, det visste inte jag.
Och då blir perspektivet direkt annorlunda. För att,
ja, precis.
Alltså när det gäller amerikansk krigsfilm.
Ja, jag säger det. Jean-Jacques Annaud.
Så är det ju ofta så att de stora filmerna i alla fall sveps in till the Grand American Adventure.
Ja, precis.
Präglas väldigt mycket av rose tinted glasses.
Ja, det finns ju inget Grand American Adventure i den här. Det gör det ju inte. Det är ju The Grand Russian Adventure, I guess. Nej, jag tänkte, jag kände igen så många amerikanska skådespelare i den filmen.
Jo,
men det är ju inte en ticket för att det ska vara en amerikansk film i sig. Ja, men då undrar jag vilken som är post. Förutom Jarhead.
Ja, det är typ vilken var den första som hanterade ämnet. Det mer senare grej är ju förstås Generation Kill.
Ja.
Det är tv-serien.
Precis.
Så, som verkligen är så post 9/11. Jag gillar den.
Mm. Oh, nej, jag tycker att den tar en väldigt ganska lyckad sån där, vet du, osminkad look på livet för de soldaterna, the marinesarna som springer runt. Ja. Den har ju sina moments som nästan är omöjliga att undvika när någonting är i en dramaturgisk box. Men
det är som exempel en bil som åker mot en vägspärr och de vet inte om det är liksom en bomb där eller inte. Det känns som ett typiskt scenario som kommer upp om och om igen i terrorism
men och grejen är att jag kollade med polaren Dave som han var ju marine. Även om de säger once a marine always a marine, men han var ju sergeant var han stationerad i Irak? Han var inte i Irak, men han var i Okinawa och hade polare som har varit i Irak. Och jag hade en annan polare som också som var aktiv i Irak däremot. Och båda sa det att den stämmer förvånansvärt bra med det liv de levde under sin tid i Zones.
Och sen Generation Kill, till i början så känns filmen väldigt macho. Men det går över efter ett tag och det blir inte lika liksom rura all precis. The time. Jag tycker serien började, alltså den fortsatte bättre än hur den började, helt enkelt.
Men det är intressant, alltså, det är så lustigt. Det finns den där bilden att de är den perfekta soldaten som gör allting seriöst och alltid. Men det finns så mycket larvigt som händer och så mycket knasigt och verkligen sådär. Well, I guess this is what happens when you put 500 guys in the space made for 10.
Unga, arga män också.
Ja, precis. Och det blir verkligen, den stämningen finns där på riktigt. Det är många stories man har hört om hur liksom, okay, I'm guarding the tower, but are you really guarding the tower? Or are you just kind of pissing off right now? Yeah, probably. Så att det, kan man göra, vad heter det, julningar med tabasco i röven för $10?
Welcome to the Marine Corps.
ja, men det är verkligen det, för att de har ingenting att göra liksom. Så Jarhead stämmer ju också på den punkten. Det är intressant att nu har de börjat våga ta det som händer helt enkelt.
Lite med mindre roast interglass.
Ja.
Jarhead tror jag var bland de första som var direkt refererande till Irak eller Afghanistan eller sånt där. Vad har vi haft för annat som inte är direkt pekandes på det?
Oh man. Jag kan inte komma på någon. Jag såg ju för sig, vad heter den här? Det är också en sån där PTSD, men jag för mig att han var i Irak. Så det är fortfarande en Irak-referens. Vad heter den? In the Valley of Elah. Ella med Tommy Lee Jones och Charlize Theron i huvudrollerna. Och Susan Sarandon.
Ja, jag har inte sett den, men vad är upplägget på den?
Upplägget på den är att en morsa och farsa då, vad heter det, Tommy Lee Jones och Susan Sarandon respectively. De väntar att deras son ska komma hem från på furlough från armén, eller inte furlough utan han ska omstationeras från Irak hem till, jag kommer inte ihåg vilken bas nu, men amerikansk militärbas i alla fall. Och de får den sen ett samtal att din grabb är MIA, alla har kommit tillbaka men din son är inte hemma. Så vad pågår? Så han börjar fråga runt lite om det. Och de får reda på, eller de hittar en mördad grabb, alltså ung man, som är liksom, hans korps är bränt och styckat och hela biten. Och de identifierar det som deras son, alltså Tommy Lee Jones karaktärs son. Och han blir verkligen så, vad fan är på gång? Han var ju liksom, vem kan ha gjort så här mot honom? Han var riktigt bra i allt han gjorde, han var riktigt schysst, han var en smart grabb, han jobbade hårt. Och han jobbade bra i armén. Och så han börjar investigera det, för han har en bakgrund själv som militärpolis. Under sin tid som militärpolis så var han ju investigator själv.
Military PI.
Ja, så han bara CSI MP. Who are you? Så att han börjar investigera runt och får till slut hjälp av Charlize Therons karaktär som är, vad heter det, vanlig detective då. För mordet har skett
På amerikansk mark?
På amerikansk mark, ja, precis. Och så att det faller inom, inte militär jurisdiction.
Utan
det,
top jurisdiction.
Ja, precis. Så att hon börjar motvilligt hjälpa honom med fallet. För att först ser det ut som en open shut case. Ja, men någon mördade honom och ville väl ha hans bil eller någonting. Så peace out liksom. Men han fortsätter liksom att nej, jag köper inte det. Vad har hänt egentligen? Och då börjar han menas att han fick ett samtal av sonen mitt i natten. Typ 3 på morgonen i natten. Där sonen säger att jag orkar inte med det här. Jag är så jävla trött på det här. Och då när han liksom har svarat i telefon så har han ju själv varit sömndrucken. Så han bara typ, jo men det är lugnt, vi fixar godnattklick liksom. Den varianten. Mm. Och han är ju väldigt stiff upper lip, just Tommy Lee Jones karaktär.
Han kan inte acceptera att det skulle handla om självmord.
Alltså. Nej, han kan inte acceptera självmord. Han kan inte acceptera att man kan ha sådana problem att man inte kan tough it out helt enkelt. Han är väldigt old school på det sättet. Mm. Han stiff upper lippar sig genom hela filmen faktiskt. Mm. Vilket är jäkligt coolt. Men då börjar investigata där och han får mer och mer information som visar sig att den bilden han hade av sin son som människa och som militär, människa inom militären, inte alls stämmer. Mm. Han bara får fram mer och mer liksom disturbing details om vem sonen var och vad sonen hade upplevt
i sin tid i Irak. Att acceptera PTSD till exempel.
Ja, precis.
Att det existerar.
Ja, men det är, liksom, det är lite åt det hållet. Och det är faktiskt väldigt välspelat för att man får aldrig uppleva att karaktären får the total breakdown som annars brukar vara det klassiska i filmet. Och han står och damn och kastar en kopp i väggen eller sparkar ett bord. Något sånt där.
Table flippar.
Ja, men han table flippar aldrig någonting. Men man känner ändå just den där att han blir mer och mer påverkad av det. Men det blir aldrig den där crazy breakout. Så att det är en riktigt bra performance från Tommy Lee Jones sida där också.
Ja.
Men den är intressant i det. Den tar också den där stansen att Madness of War. Och den gör det väldigt bra. Så att det blir dels en thriller eller en whodunit. Men också en the army did it. Typ.
A victim of the system.
Ja, så att den är också faktiskt sevärd. Mm. Jag för mig att det var 2006 den filmen gjordes.
Mm.
Så den är väldigt sevärd i den post-Irak.
Jag tror nog alla filmerna vi har nämnt som hanterar Irak direkt.
Mm.
Kommer ganska långt efter.
Ja, det är ju ändå en fem år senare. Liksom. Så att, men någon som ligger rakt på, jag kan inte komma på någon.
Nej. Men det är väl, det indikerar väl just hur känsligt det kan vara.
Ja, men det är också ett bra exempel på det där med att är det så pass känsligt så får man väl vänta lite grann.
Mm.
Så att man inte behöver ha de här silkeshandskarna som de gjorde med Zero Dark
30. Zero Dark 30 väntade inte alls.
Nej. Alltså jag tänker mig att de typ hörde det på CNN eller någonting. Mm. Att okej, vi har plockat Bin Laden och så. This would make a great movie. Mm. Scene one. Medan de lyssnar på detaljerna från nyhetssändningen. Liksom. För att filmen släpptes 2012. Ja, nej.
Mm.
Det är för snabbt för att kunna få ut någonting vettigt.
Jag kom på en grej för att prata om den filmen igen. det går ju 10 år under filmens gång.
Mm.
Och surely måste det vara en ganska duktig bit inkompetens i CIA:s utredningsmetod och så vidare. De kan förklara att det tog så lång tid innan de hade ens en gissning på var Bin Laden befann sig.
Ja, precis.
Men det, filmen tar ju snarare att det är en effektiv jakt hela tiden.
Ja, nej men de i filmen menar de ju på att det är konstant jagande.
Mm. De är hack i häl.
Ja, men precis. Hack i häl i den. No sleep, no nothing. Utan de är alltid på 100%.
Men det är 10 år! Det är en lång jävla tid.
Det är väldigt lång tid. Och det är klart. jag förväntade mig att de skulle påpeka att han ju själv var CIA-tränad. De missade den chansen till att bygga upp honom som the ultimate evil. Att han så, you don't understand. He knows all our moves.
He read our book.
Ja.
We gave him the book.
Ja, men han blev ju propertränad av CIA som heter en holy warrior i Afghanistan.
Mm.
Så att, men ja. Sen är ju frågan hur lätt det är att hitta någon överhuvudtaget. Liksom. Det är också en fråga.
Mm.
Så att det där är svårt. Jag orkar inte conspiracy theory mig in i sånt där. Men jag räknar med att det är en kombination av inkompetens och det kan vara svårt att hitta folk.
Ja. Jo, det finns ju folk som säger att de visste att han var i Pakistan compoundet jättelänge.
Ja.
Men de väntade på bra timing för the deed.
Ja.
Och visst, det är väl möjligt, men vem vet?
Ja. Det kommer jag aldrig veta. Jag tänker inte bli CIA-agent. I don't want to be Zero Dark 32. The Adventures of Alex. jag vägrar. Så att, nej. Har du något mer om filmerna och sånt? Eller krigsfilm och sådant?
Det känns som om... nu när vi gick tillbaka till Zero Dark 30, det är slut. Slut på idéer.
Zero Dark förstör allting. Det går inte ens att prata. Nej. Vi är hårda mot den här filmen, men det är för att den förtjänar det.
Och, som sagt, den är tekniskt kompetent.
Ja, det är den ju.
Ja.
Vill man se en film som är gjort med the tech, så är det ju ytterligare en film man kan se på. Men andra sidan, det är Transformers också. Ja. Så att jag tycker att någonting... The subject matter was served on a platter, helt enkelt. Det skulle ha... Fan då. Det här är ju den där jakten som USA har hållit andan för i 10 år. det känns som att... sitter jag i stolen och blir så här, men... vad är utgången? Ska man gå på toa eller inte? Liksom? Då har man misslyckats.
Filmen slösade vår tid i scener som skulle vara supposedly tense.
Mm.
Där man vet liksom, ja, men den här scenen kommer ju sluta med att det där händer. Varför tar den här scenen 5 minuter?
Ja.
Eller 10 minuter?
Därför att allt är heligt. Det hände så här, dammit. Och då ska det hända så här. Så att nej. Nästa gång, nästa uppdrag, det får ju bli en similar search efter någon annan liksom känd terrorist eller most wanted figur.
Ja.
Och så ska de filma den i real time jämfört med hur det hände. Så tog det 3 år, då ska filmen verkligen vara 3 år lång. Liksom.
Men vi kommer ju få, du vet, live feed på nätet.
Ja, det är sant.
Det blir the next level.
Ja, det är klart, de live feedade ju Saddam Husseins hängning, så att... Om de kan bakåt spela det där med lite fake actors. Så.
Men de har verkligen bara tagit koll på allihopa, eller hur?
ja, visst. Vilka är kvar? Men det är ju the method, liksom. Mm.
Det ska inte vara rätt, det ska vara hämnd.
Mm. Ja, och jag vet inte om motivationen ska vara att det ska vara en deterrent på något sätt. Men jag ser inte hur det kan deterra någonting. Det har aldrig funkat historiskt. Det finns ingen anledning att det ska börja funka nu heller.
Det fanns en anledning för Nürnberg.
Mm.
Rättegångarna ju.
Ja, precis.
Jag menar Hitler och company. Alltså Hitler hann ju ta livet av sig.
Ja.
Men om han hade blivit fångad så hade han också varit där inför rätta.
Ja.
Och då snackar vi om de största skurkarna någonsin ju.
Ja.
De fick a trial. Kanske inte en fair trial, det spelar ingen roll egentligen. Nej. Men de fick en trial för att det är viktigt.
Ja,
en trial. Precis. Då säger samhället att det här är värderingarna vi håller vid.
Ja.
Att assassinata, så säger man det här, något annat än värderingarna man håller vid.
Ja, det blir ju plötsligt en, well, jag har ju the power att assassinata, så det är lugnt.
Mm.
Men du tyvärr, you're a terrorist, så det är annorlunda för dig. Mm. För att du inte är samhället.
Ja.
Men samhället får assassinata, men du får inte hoppa på samhället. Det blir konstigt. Det blir fel.
Mm.
Så att nej, Zero Dark 30. Thou hath enmaddened me.
Ja. Nästa gång blir det Die Hard då.
Oh,
jag tror det. För den premiärar, det är väl nästa torsdag den premiärar? Eller vad var det jag hörde?
Det låter bekant. Torsdag eller fredag så premiärar den. Ja. Precis.
Die Hard 5.
Live, vad heter det nu? Live Hard and Die Fast? Nej, blandar jag ihop 2 genrer nu här. Fast and the Furious och Die Hard.
Ja, vi har ju en Fast and Furious 6 som kommer senare i år också.
6 Fast, 6 Furious.
Den kommer vi garanterat ta upp i showen.
Oh ja, jag kommer här för 7 Fast.
Det är som min brorsa kommenterade, att den där franchisen har blivit en omvänd Star Wars.
Precis.
Fast Furious-franchisen började som skit men har blivit den bästa franchisen någonsin.
Ja.
Medan Star Wars började som den bästa men har blivit skit.
Vi får se om J.J. Sunflare Abrams kan, kan göra någonting åt det. Men jag vet inte. Hur många flares kan man lägga på en lightsaber egentligen? Så att vi får se när det kommer. Vi får se när det kommer. Men det borde ha räckt med Star Trek för honom. Kom igen. Share the love, liksom.
Ja.
Share the glory, you bastard.
Jag hoppas att det inte blir han som sitter bakom spakarna på nya Star Wars.
Men det är han som sitter bakom
spakarna. Det är redan fastslaget.
Det är confirmed, ja. Det är confirmed. Det är han som sitter i spakarna. Jupp.
Nedrad J.J.
Abrams. Alltså, jag gillar Star Trek, The Star Trek, och ser fram emot Star Trek, The Into the Star Trek Darkness. Men,
Star Trek 2, The Horror Continues.
Ja. Jag förväntar mig mer flares och ett tema som inte går att nynna på.
Ja, det här problemet med Abrams är att han blir en sån där helig nördko.
Ja, precis.
Och, han har gjort bra grejer, men... Han förtjänar inte all cred som han får.
Nej, jag tyckte det var intressant däremot att de sa att Ben Affleck var possible contender för director's chair i den.
What?
För Star Wars.
Ja. Han försöker verkligen ha en riktig legit karriär nu. Jag har inte sett den där, är det Village eller något sånt där den heter?
The Town.
The Town. Village.
No, it's slightly bigger. The Hamlet? Ja, den är riktigt bra faktiskt.
Jo, jag har hört också, men jag har väldigt svårt att se den för jag kan inte koppla bort Ben Affleck från ja, typ den där när han är en blind superhjälte och
vad heter det? Daredevil.
Han har alltid varit en pretty boy med G.
Ja, och det har han verkligen.
Ja.
Men jag tycker han är bra som regissör. Jag tror han har hittat rätt.
Det är mycket möjligt. Någon dag kommer jag ge han en chans. Kanske samma dag som Orlando Bloom debutar som regissör. För det är ju basically samma sak. Du förstår mitt problem med Ben Affleck som regissör.
Absolut. But he was the bomb in Phantoms.
That he was.
Men... Jo, han gjorde ju Gone Baby Gone. Den var också jäkligt bra. Och där var han smart nog att inte sitta i rollen där. Mm. Utan han var bara i regissörs.
Ja, han är framför kameran. Är han framför kameran på
The Town, Village?
The Hamlet, okej.
Okay. M. Night Shyamalan's Ben Affleck presents The Village Town.
Varför får Shyamalan fortfarande göra film?
Jag vet inte.
Alltså han måste ju vara allmänt känd som box office poison.
Ja.
The box office poison that he is.
Men är han verkligen box office poison eller gör han bara dålig film?
Ja, men både och.
Är det så?
Ja, men du vet,
spelar hans filmer inte in miljarder?
Avatar-filmen?
Ja.
Den floppade ju. Fet floppade.
Ja, jag har inte följt det. Jag tyckte det var en riktigt dålig film.
Och sen alla hans senaste movies with a twist. Ja. Look at me, I'm Shyamalan.
Ja.
Har också floppat. Som den där, The Happening.
It wasn't happening. It was not happening.
Så vitt jag vet. Jag vet att Avatar fet floppade. Ja. Jag för mig Lady in the Lake fet floppade också.
Ja, men då...
The Happening lär jag fet floppat för att det var ju ett skämt alltså.
Där satt man bara och var sur hela tiden. Damn it, Marky Mark, stop talking. Så nej, den var en fail.
Men shit, vad pratade du om i början av den här sidetracken?
Die Hard.
Just det, Die Hard. Nästa vecka blir Die Hard.
Fast Die, Fast Hard. Eller Furious Hard, vad det nu blir. Den ser jag fram emot. Jag såg lite... Alltså, alla YouTube-videos presidas ju nu av reklam för just Fast and Furious.
Die.
Fast and the Die Hard. tyvärr, för jag blir så irriterad när man får se samma scener om och om igen. De spränger någonting och så... you look like you have done this before. För de är i Ryssland, så you have done this before. Don't encourage him.
Men
Bruce Willis är awesome.
Alla de där grejerna blir internalized då också.
Men jag ser fram emot filmen, för det är freaking Bruce Willis. Han är en sån ultimat common man-hjälte. Alltså. Han ser verkligen ut som en mannen på gatan. Men han är ändå en actionhjälte på något sätt. Liksom.
Han är en av de där av gamla gardet som har åldrats med värdighet, tycker jag också. Till skillnad från Mr. Arnold.
Oh, get out now! Han borde ha varit
Steven Seagal.
Steven Seagal. Seagal.
Man, Steven Seagal, alla blir fatties också. Ja,
men Steven Seagal, ironiskt nog, är ju den som antagligen är mest legit martial artist av dem allihopa. Yep. Ironiskt nog. Han är tydligen den som först öppnade Västerlänning Dojo i Japan, ever. Och han är typ sjunde danare i Aikido.
Ja.
Det är så, god damn! Det är helt fantastiskt.
Men han är ju en riktig, han är riktig galning också. Ja. Jag menar, har du sett den där, är det Sheriff eller något sånt där?
Nej, jag har inte sett den.
Där han ska gå runt och dela ut rättvisa eller vad det är.
Ja, jag måste inte.
Det är den där reality-grej, du vet.
Men går han runt och delar ut rättvisa då?
Jag vet inte, men och hans hem är fullt proppat med automatvapen också tydligen.
Och det låter som sann Aikido-moral.
Så han är all out, du vet, höger nut.
Precis, han är verkligen balls to the wall då.
Okej,
men det låter ju väldigt kontra Aikido-filosofi.
Eller hur?
Speciellt när man är så pass höglevlad som han är, liksom.
Man skulle tro att han borde vara ute i skogen och vara, du vet, en master.
Ja.
En wise master.
Ja, han borde fan vara en man of peace.
Ja.
Han ska gå in i ett rum och bara skapa en våg. Allting bara flyttar på sig liksom, av hans peace energy.
Han slåss aldrig, för han behöver aldrig slåss.
Ja. Folk kommer för att kiva honom med en kniv och kniven bara knycklar ihop deras händer. Pistolen bara exploderar.
Och så ställer han den där frågan. What does it take
to change the essence of a man?
I need time.
Ja, efter att han spöt upp honom en halvtimme. Ja, oh, damn it, Seagal. Ash.
Van Damme också, med värdighet.
Ja, Van Damme. Hell yeah. Hans dotter och son har ju tydligen börjat skådespela och grejer.
Really?
Ja. Oh, de ska vara med i någon film eller något projekt.
Van Damme, The Next Generation. Oh, shit.
Det är coolt. Jag undrar om de har lärt sig hoppsplitsparken. Som filmas ur tre olika vinklar.
Det är det publiken vill ha.
Ja.
Jag vet inte om... Det här kan ju inte vara Van Dams barn.
Och så... Wada! Hej! Ja. Bara plotten går ut på att de ska rädda sin dotter. Så, ja. Så vet vi att det är Van Damme. Han är alltid... I'm with my daughter. Så, ja. Die Hard blir awesome.
Ja, Die Hard blir awesome. Punkt. Ja. Det är kanske så Second Half borde ha varit helt och hållet istället. Låt oss prata om 9/11 movies. Alltså, Van Damme.
Ja, Jack Bauer is awesome. What the hell?
俺はジャック・バウアー常に大ピンチ俺はジャック・バウアーなんだかんだ知らない俺はジャック・バウアー切れやすい男さ俺はジャック・バウアー意外と泣き虫 俺はジャック・バウアー儚えやろうは俺はジャック・バウアーどなるぜ近距離で俺はジャック・バウアー24日は24の日俺はジャック・バウアーレンタル店へ行こうぜ24シーズン6 9月7日レンタル開始ジャックの着歌着ボイスプレゼント中今すぐアクセス
Alltså,
den där katten
ser så bekväm ut.
Det är eftersom han ena ögat är mer slutet än det andra, så ser hans face lite beat up ut.
Han ser alltid ut som han plottar någonting.
Wow.
There you go with the books and the whatnot. So comfortable.